Smärta är absolut en del av jägartjänsten. Det är ofrånkomligen så. Ryggsäcken är lika tung idag. Vi går lika långt. Vi bär all vår utrustning på ryggen och går med fötterna, om jag uttrycker mig enkelt, vilket innebär skavsår och ont i trampdynor och annat. Så att smärtan är absolut fortfarande en del av jägarens vardag.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Ja, välkommen till vakten.
Ja, hej. Det här var Anders Königsson från Trygghetspodden. Jag skulle besöka Arméns jägarbataljon.
Ja, ett ögonblick bara. Sådär, då är du välkommen in.
Tackar. Och ett halvt år sedan. Så länge sedan var det sedan höger, vänster och muck, och att jag sedan, tillsammans med övriga värnpliktiga, passerade genom den här grinden senast. Att få återvända till det ställe där man har gjort lumpen och hur det skulle vara är nog något som de allra flesta som gjort det någon gång funderat över. Och nu har jag fått chansen till det. Det är med en känsla av spänning och nyfikenhet som jag beträder området. Vad som slår mig när vi går omkring där inne är hur likt det allra mesta är. Tiden verkar nästan helt ha stått still. Platserna där vi så många gånger hållit upp nyputsat materiell, anhållit om att få göra saker, där vi för första gången drillades i att ta isär och sätta ihop vapnet, där vi övade färdigställning och anläggning så länge att säkringen på vapnet skavde fram ett köttsår i tummen. Där vi haft teoretiska lektioner bland mycket, mycket annat. Till och med lukten där inne är så exakt lik. Och slut i ögonen är det inte svårt att föreställa sig ljudet av springande kängor och med orden ringande i öronen. Tid för detta! Minuter! För att sen rätta in sig ledet och vara uppställda och klara.
Bra, rekryter!
God dag, major!
Manöver! Fuck! Manöver!
Det märkligaste är att allt det här gör att det känns som om det inte alls var länge sedan jag var här senast. Men över två decennier är en lång tid. Och säkerligen har saker förändrats. Eller? Det är bland annat just det jag är här för att ta reda på. Liksom om jägarförbanden i allmänhet och om hur det är att vara verksam som värnpliktig och yrkessoldat här. Och den som ska berätta om det är chefen på Arméns jägarbataljon.
Jag heter Fredrik Andersson, överstelöjtnant och chef för Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur.
Kan du också berätta lite kort om din militära bakgrund och vad du har gjort tidigare?
Jag genomförde värnplikten här i Arvidsjaur som kompanibefälselev 0001. Och har sedan dess varit kvar vid K4, sedermera I19, A och B, bortsett från skolor och utlandstjänst och annat.
Arméns jägarbataljon är det första jägarförbandet som kommer vara i den här serien om jägarförbanden. Och jag tänkte därför att vi ska börja prata om det här med jägarsoldater lite mer allmänt. Vad är en jägarsoldat och vad är jägarförbanden?
Om vi börjar med vad en jägarsoldat är, så finns det nog ingen generell beskrivning på vem som är jägarsoldat. Det handlar väldigt mycket om att kunna sätta laget före jaget, att utstå umbäranden, både fysiska och psykiska, under lång tid och tillsammans med gruppen komplettera varandra för att lösa en uppgift helt enkelt. Jägarförbanden är unika och jägartjänsten är unik, att den är isolerad. Den är avskuren från övriga förband och genomförs, striden och spaningen genomförs på djupet av antingen motståndarens område eller ett område som motståndaren behärskar. Och kontentan är just att man är isolerad och genomför det här själv.
Det här är ju en podd som handlar om medborgarnas säkerhet och därmed trygghet. På vilket sätt värnar jägarsoldater, inklusive Arméns jägarbataljon, den?
Bortsett från att vi är som en del av försvarsmakten är beredda att försvara både landet och det styrelseskick vi har och att, så att vi kan välja att leva som vi vill, så är det också så att soldater som lämnar oss är också har fått en gedigen och bra utbildning för att kunna klara sig själv, utstå umbäranden i samhället och även ta ett ansvar i form av att vara utbildade, trygga och lagspelare helt enkelt.
På vilket sätt kan det sen påverka människor under deras fortsatta liv om man har varit här och gjort jägarutbildning? Just när det kommer till det här med trygghet, kan man vara en god lagspelare som du säger och vara en god förebild så?
Att genomföra jägarutbildning ställer hårda krav på individen och man formas under fysiska och psykiskt påfrestande förhållanden. Vilket gör att man lär sig lagarbete, man lär sig som jag sa innan att sätta laget före jaget. Och det skapar naturligtvis ett självförtroende och en trygghet hos individen att man klarar mycket mer än vad man tror. Och det är naturligtvis en god egenskap man har med sig ut sen i det civila till exempel.
Du har varit inne lite grann på det här med vad jägarsoldat står för, att man kan vara på djupet och så. Men kan du mer beskriva vad innebär det att vara jägarsoldat? För det är också många lyssnare som inte ens har gjort värnplikten eller inte vet så mycket om hur det militära fungerar.
Att vara jägarsoldat, bortsett från de här sakerna jag har nämnt tidigare, det handlar mycket om att klara sig själv, att lita på sig själv, att föra i motsats till många andra förband så strider man med tunga vapensystem, striden förs med stridsvagnar, pansarskyttefordon och så vidare. Medan jag brukar personligen säga att vi är ett mjukvaruförband. Det är individen som är vapnet om jag säger så. Det är individens kunskaper och färdigheter och kompetens som är avgörande. Det är det som gör framgången då när man strider på djupet av en motståndarskupering när man måste klara sig själv.
När jag gjorde lumpen här 97-98 i Arvidsjaur så var vi ute på något som heter J0, som var den första övningen. Och då var vi uppställda hela skvadronen och sen så var det väldigt varmt och vi hade svalka fötterna och sen så efter det så frågade vår major där om det var någon som hade några problem eller så. Och det var en kille i en av plutonerna som räckte upp handen och sa att ja major, jag har ont i axlarna för ryggsäcken är väldigt tung. Då spände majoren ögonen i honom och sa: smärta är en jägars normaltillstånd. Sluta känna efter. Hur väl stämmer det här överens med er bild? Är det så det är vad jägarsoldat att smärta är en jägars normaltillstånd?
Smärta är absolut en del av jägartjänsten. Det är ofrånkomligen så. Ryggsäcken är lika tung idag. Vi går lika långt. Vi bär all vår utrustning på ryggen och går med fötterna om jag uttrycker mig enkelt, vilket innebär skavsår och ont i trampdynor och annat. Så att smärtan är absolut fortfarande en del av jägarens vardag.
Den som lyssnar på det här har förstått att det här verkar alltså vara väldigt fysiskt och psykiskt krävande. Varför vill folk ändå bli jägarsoldater i så fall?
Jag tror att det finns lika många anledningar till att folk vill bli jägarsoldater som det finns människor som är här på förbandet. Men jag tror att en gemensam nämnare är viljan att testa sig själv, att testa utmaningar, att göra någonting utöver det vanliga. Det är nog en stark drivkraft hos många. Om jag säger till mig själv så sökte jag hit just av anledningen att jag ville pröva mig själv.
Vem passar att bli jägarsoldat?
Är man beredd att satsa? Att prestera och att tänja sina gränser, då har man en god förutsättning för att påbörja en tjänst som jägare.
Ni har ju väldigt många olika människor som både är och har varit här. Finns det någon gemensam nämnare för personerna som är här och genomgår hela utbildningen?
En mycket god förmåga att sätta laget före jaget. Och en vilja att bita ihop och prestera, även när det är motgångar och tungt, såväl fysiskt som psykiskt. Det tror jag är de två gemensamma punkterna faktiskt.
Nu tänkte jag att vi ska gå in mer på arméns jägarbataljon, eller AJB som ni själva kallar det. Vad är AJBs uppgift?
AJBs uppgift är att utbilda och vidmakthålla krigsförbandet 193 jägarbataljon. Och jägarbataljonens uppgift i krig är att genomföra strid och spaning på djupet av motståndarens gruppering. I små enheter under kärva förhållanden, eller egentligen i alla förhållanden. Med bibehållet, ja, vi säger stridsvärde, men med bibehållen fysisk och psykisk nivå för att lösa ut uppgifterna helt enkelt. Enkelt förklarat.
Den som inte har varit i Arvidsjaur och omgivningarna här, hur är miljön här?
Miljön runt Arvidsjaur och i Arvidsjaur är ju vildmark helt enkelt. Berg, skogs, mycket skog och myrar och mycket vattendrag korsar terrängen. Norrländsk ödemark terräng va, som i sin tur ställer krav både på vintern i form av mycket snö och stark kyla och på sommaren delvis i form av att terrängerna är tunga att gå i helt enkelt. Och mycket mygg på sommaren givetvis, väldigt mycket.
Kan du berätta lite kort om AJB och K4s historia? För att det är ju lite begrepp här att hålla reda på. Det hette ju K4, nu heter det Arméns jägarbataljon.
Norrlands regionregemente K4 låg tidigare i Umeå. 1980 flyttade hit till Arvidsjaur. Och i försvarsbeslut 2004 beslutade riksdag och regering att K4 skulle läggas ner och Arméns jägarbataljon skulle bildas som en del av Norrbottens regemente I-19 i Boden. Och det är där vi står idag. AIB är en del av I-19.
Och för den som själv har varit här när det var K4 och nyfiken, vad är det som skiljer när det var K4 och eget regemente jämfört med nu?
För den som var här på K4-tiden så skulle man inte se några skillnader. Utbildningen är identisk, lokalerna och övningsområdet är identiska, utan det handlar egentligen om hur förbandet leds.
Är det lika många som utbildas eller är det färre nu än vad det har varit förut?
Just nu utbildar vi färre än vad vi gjorde för sig 15-20 år sedan. Och det har med dels vad Försvarsmakten behöver, men även också de målsättningarna som vi har från våra folkvalda.
Och hur många är det som utbildas här?
Just nu grundutbildar vi 132 rekryter.
Och hur många var det när det var K4?
De största kullarna på K4 var ju upp mot 450 och även ännu tidigare upp mot 600.
När jag säger att jag gjorde lumpen i Arvidsjaur så säger alla, alltså verkligen alla, aha, du var fjälljägare. Och då tänkte jag att det här måste vi reda ut. För det första, finns det någonting som heter fjälljägarens?
Det där är en väldigt intressant fråga. Jag har själv hört begreppet otaliga gånger och delat den erfarenheten du har. Men nej, det finns inget som heter fjälljägare. Jag kan bara spekulera i att kopplingen till fjällverksamhet och miljön har gjort att begreppet fjälljägare har blivit det vanligt förekommande. Men det finns inget som heter fjälljägare.
Så vad heter det egentligen?
Vi utbildar jägarsoldater.
För när jag var här, då hette det Norrlandsjägare och nu heter det jägarsoldater. Är det samma sak fast med ett annat namn eller hur ser det egentligen?
Det är i praktiken samma sak. Då utbildade vi jägarsoldater för krigsplacering i Norrlands jägarbataljoner. Idag utbildar vi jägarsoldater för krigsplacering i 193 jägarbataljon. Där ligger skillnaden, så det är semantik i mångt och mycket.
Så kan den som har varit här fortfarande säga att den är Norrlandsjägare eller hur står det till egentligen med de här begreppen?
Ja, det kan man säga.
Hur kommer det sig då att ni inte har lyckats få ut ordet Norrlandsjägare mer än att i gemene man så är det just fjälljägare som alla tänker?
Jag har faktiskt inget bra svar på det. Men jag delar din bild att det är ett väldigt vanligt förekommande begrepp. Jag kan tänka mig att när vi utbildade jägarbataljoner i Kiruna på I-22 och här så blev det väl ett samlingsnamn för utbildningstypen här uppe hos gemene man i folkmun helt enkelt.
Så alla ni som lyssnar, då vet ni alltså att det heter inte fjälljägare, det heter jägarsoldater eller Norrlandsjägare. Vilka skillnader och likheter finns det mellan AJB och de andra jägarförbanden?
Jag bedömer att likheterna är betydligt större än skillnaderna. Utbildningen bedrivs på snarlikt sätt, samma krav på individer med laget före jaget, fysiskt och psykiskt starka. Sen skiljer sig egentligen förbandstyperna mer i olika metoder så att vi kompletterar ju varandra för olika typer av miljöer helt enkelt. Så att skillnaderna tror jag är ganska få men likheterna många.
I och med att det här är första avsnittet i den här serien om jägarförbanden så tänkte jag att vi ska ändå gå in lite på minerad mark här. För det finns ju en diskussion som framförallt bland de som själva genomfört jägarutbildningar, vilken är tuffast? Kan man säga så? Finns det olika tuffhet inom jägarförbanden eller är det ungefär same same?
Jag tror faktiskt att det är same same i mycket. Det blir nästan lite löjligt att ställa förbanden mot varandra. Utan vi har många lika egenskaper och metoder och möjligheter. Men sen finns det vissa skillnader och jag tror att i olika delar av exempelvis ett utbildningsår så kan det vara olika krävande, framförallt av geografiska förutsättningar och klimatet givetvis. Men att ställa dem mot varandra, det tror jag blir tramsigt. Utan det är hårt på alla ställen och kräver sin man eller kvinna oaktat vad man gör sin tjänst.
Så kan vi döda den här diskussionen en gång för alla då och säga, eller det är en retorisk fråga kanske, men kan jag ställa frågan så att om man klarar en jägarutbildning så klarar man de andra också, att det är upp till en individ att vara den som klarar det?
Att säga så generellt, det är nog inte heller helt sant. Principiellt ja, men det finns naturligtvis vissa förutsättningar som är unika på olika förband. Har man svår höjdrädsla, då ska man nog undvika fallskärmsjägartjänst. Eller är man inte bekväm i vatten ska man nog undvika att bli kustjägare. Men det är på de mikronivåerna det, snarare. Utan utbildningen är lika hård på alla ställen skulle jag säga.
Om vi tar arméns jägarbataljon här då. Vad skulle du säga är det som utmärker det här? Vad kan vara tuffast? Du nämnde höga höjder hos fallskärmsjägarna eller vatten hos kustjägarna. Finns det någonting som kan vara extra tufft här i Arvidsjaur?
Om vi ser för de som genomför sin värnplikt här i Arvidsjaur så tror jag att vintern, och det påstår jag ur egen erfarenhet också efter att ha gjort många vintrar här i Arvidsjaur, att det ställer sina krav. Det är kallt, allting tar en enorm tid i djup snö. Det är mörkt under många månader med endast ett i mitten där under december, januari för bara endast några få soltimmar. Och det är psykiskt krävande och det tror jag att alla kan vittna om som har varit här.
Vi var inne lite grann på det här med vem som kan bli jägarsoldat. Hur gör man för att komma hit om man vill ansöka om att bli jägarsoldat i arméns jägarbataljon?
Man anmäler helt enkelt ett intresse hos Totalförsvarsrekryteringsmyndighet när man genomför sin mönstring eller uttagningsprövning. Därefter har man värden som fyller kravprofilen mot att bli placerad i Arvidsjaur. Så blir man kallad på något som heter utökad mönstring. Och tidigare hette det kompletterande prövning. Då kommer man hit ett par dagar när man genomför ett antal fystester, både befälsled men även med sjukgymnaster och läkare, och man genomför även ett antal intervjuer där vi testar lämplighet fysiskt men även då motivation och annat.
Och vad jag har förstått när jag läst på Försvarsmaktens hemsida så är det inte bara värnpliktiga nu utan det finns också yrkessoldater här. Hur länge har det funnits och hur skiljer det sig mellan att ha både yrkessoldater och värnpliktiga jämfört med tidigare?
Det stämmer. Vi har både värnpliktiga och heltidsanställda soldater här. Och jag satte själv upp den första anställda plutonen här vid AIB 2010. Och det kom ju i samband med att regering och riksdag lade värnplikten vilande från årskullen 2009-2010. Det finns en väldigt stor fördel med att ha anställda soldater. De har bidragit väldigt mycket till utveckling av stridsteknik och taktik, alltså metoder för hur vi strider och genomför vår verksamhet i och med att vi kan ha kvar dem mycket längre. Vi har också dragit en massa erfarenheter som vi får behålla efter våra internationella insatser. Det vill säga soldaterna åker iväg på internationella insatser, kommer hem med erfarenheten som vi kan omhänderta. Och de erfarenheterna kan vi i sin tur överföra till grundutbildningen. Så det är en stor tillgång. Och inte att förglömma sen att de heltidsanställda soldaterna är ju tillgängliga med mycket, mycket kort varsel för incidenter i närområdet eller i Sverige. Eller.
Då kan vi ta det också. Hur gör man då om man vill bli anställd soldat här?
Principiellt i samband med utryckning från när de värnpliktiga rycker ut, då erbjuder vi anställningsmöjligheter och då söker individen tjänst som heltidsanställd soldat och vi gör då också en kompletterande prövning och intervjuer innan anställning.
Och hur länge är man anställd eller tills vidare eller hur fungerar det för den som inte vet det?
Anställda soldater idag har ett sådant avtal att de kan vara anställda i 8 år totalt under en 12-årsperiod.
Finns det någon åldersgräns eller så i jägarförbanden i och med att du säger att det är väldigt fysiskt och psykiskt krävande? Alltså övre åldersgräns?
Generellt har vi inte det. Utan det handlar om individen och individens lämplighet. Vi har haft soldater i en bra bit över 45 som har klarat det här jättebra. Som har varit väldigt fysiskt vältränade. Så det handlar inte om ålder så mycket utan det handlar om individens förutsättningar.
Det finns ju också någonting som heter närskyddssoldater här i Arvidsjaur. Vad är deras uppgift?
Närskyddssoldaterna har en oerhört viktig uppgift. Dygnet runt 365 dagar om året så skyddar och bevakar de platsen här vi är på nu i Arvidsjaur. Så de löser skarptjänst dygnet runt och är en förutsättning för vår övriga verksamhet.
Är de också med och övar med jägarsoldaterna och så eller hur funkar det?
De bedriver sin egen utbildning under sin egen chef. Vi har delvis under ett år vissa samövningar, absolut.
Och sen finns det också något som heter jägarförstärkningssoldater. Vad är det för något?
Ja, förstärkningssoldaterna bemannar befattningar som krävs för att jägarbataljonens system ska kunna lösa sina uppgifter. Och det är ofta mer befattningar som kräver en fördjupad kunskap och kompetens inom specifika områden. Exempelvis samband som idag är väldigt högteknologiskt med väldigt många olika system. Som ett exempel.
Är den utbildningen lika lång och är det samma krav som det är till jägarsoldat eller hur funkar det?
Utbildningen är ungefär lika lång och här skiljer vi på de som är under grundutbildning och de förstärkningssoldaterna som är heltidsanställda. Och det beror lite grann på vilka krav som ställs på befattningen i krig. Och här vill jag inte gå in på för mycket detaljer. Men utbildningen är i många avseenden för förstärkningssoldaterna både hård och krävande. Och i vissa fall genomför de samma utbildning.
Är det samma fysiska krav och psykiska krav på förstärkningssoldaterna som det är på jägarsoldaterna?
Nej, kravprofilen hos Totalförsvarsrekryteringsmyndighet är något lägre på förstärkningssoldaterna avseende den fysiska förmågan. Därför att deras tjänst kräver inte samma fysiska prestation egentligen.
Mycket av säkerhetshoten idag i världen handlar om digital krigsföring och cyberattacker och så. Varför behövs ett jägarförband här i Norrlands inland i det moderna samhälle vi har idag med de digitala hoten som finns?
Viktigt att komma ihåg är ju att även om vi just nu ser en tydlig hot i cyber etc. så är det ju så att en möjlig motståndare kommer att jobba med flera olika typer av hot. Allt ifrån ekonomiska och cyber till rena stridshandlingar. Det kan vi ju se på konfliktzoner runt om i världen idag att man jobbar på det sättet. Därför behövs egentligen alla förmågorna, både ett jägarförband men även cybersoldater för att möta bredden på hotet som en möjlig motståndare skulle kunna nyttja sig av.
Hur upplever ni här i Arvidsjaur att omvärldssituationen har förändrats och har det i så fall påverkat någonting på er inriktning?
Både Försvarsmakten och vi följer ju omvärldsutvecklingen och vi tittar hela tiden på hur kontemporära konfliktmiljöer förändras, vilka hot som projiceras, vilken teknik som används. Och naturligtvis gör vi en analys av de erfarenheterna och ser i vilken mån vi behöver anpassa vår utbildning eller göra förändringar.
Så utifrån det, har ni gjort någon förändring i inriktning eller är det någonting du kan berätta om?
Det är klart att vi anpassar det vi gör. Jag kan inte här gå in på några detaljer men ett tydligt exempel som inte omfattas av någon sekretess det är ju när hela Försvarsmakten gick från maskeringsnät eller kamouflagenät för lyssnarna i ren gummi till ett kamouflagenät som även skyddar då mot infraröd strålning så att man inte upptäcks i värmekamera. Det är ett illustrativt exempel på en anpassning som inte är ny men som för att illustrera det för lyssnarna.
Det där kanske inte alla lyssnare förstod inte. Kan du förklara vad du menar med det?
Ja, precis. Tidigare när det tekniska hotet i en konfliktzon eller i ett krig inte var särskilt hög för att illustrera det enkelt under andra världskriget använde inga sidor värmekameror för att upptäcka varandra. Och då krävdes inte heller kamouflagenät som dolde ens eget uppträdande i en värmekamera. Men idag har vi ju den typen av teknik på ett, i en krigszon eller på ett slagfält. Så därför har vi naturligtvis då maskeringsnät som även inte bara skyddar visuellt när man tittar eller maskerar visuellt, utan även då döljer oss från en värmekamera. Enkelt förklarat.
Så ni måste alltså hänga med i den tekniska utvecklingen även om ni är väldigt analoga och, som du säger, mjuka människor som arbetar?
Jo, ja, absolut. Och extra mycket i och med att vi är ett, för att använda begreppet igen, ett mjukvaruförband där individen eller jägarsoldaten är i centrum, så behöver vi ju tänkande människor, listiga människor som kan anpassa sig utifrån de förutsättningar som är. Ett annat exempel som är välkänt idag, inte minst man kan läsa om det i tidningarna, det är ju mängden drönare. Och det är naturligtvis någonting som finns i konfliktzoner idag också, som jägarsoldaten ute i terrängen måste ta hänsyn till också. Det är mycket om individens listighet att ta hand om och parera alla hot egentligen.
På tal om det här med omvärldssituationen och så alldeles nyligen så har ju soldater från Försvarsmakten skickats till Gotland på grund av att det är ett mer osäkert läge i vårt närområde. Skulle jägarsoldaterna härifrån kunna skickas till Gotland eller till andra delar av landet trots att man främst är utbildad för krigsföring i norrländska miljöer?
Ja, självklart. Jägarbataljonen är användbar i alla klimattyper inom riket. Det är snarare en fördel att ha utbildats i en miljö som är hård och krävande i form av vintern. Det gör ju att det blir lättare i de andra miljöerna. Så ja, vi kan användas av hela landet.
Har ni några soldater som skickades ner till Gotland nu?
Vi har just nu inga soldater på Gotland härifrån.
Hur är det här med att öva med andra förband? Övar ni på Arméns jägarbataljon med de andra jägarförbanden, SOG och andra förband?
Vi övar naturligtvis med andra förband i Försvarsmakten. Vi deltar i Försvarsmakts gemensamma övningar och har ett utbyte med andra förband i Försvarsmakten.
Reser ni till exempel då och är med ute på kusten eller i Karlsborg, eller hur kan såna här övningar se ut, eller på helt andra ställen?
Alltså, som jag sa, vi deltar ju i Försvarsmaktens övningar där de bedrivs. Det bedrivs ju ofta övningar här uppe i Norrland till exempel, och den stora försvarsmaktsövningen 2017 Aurora, där deltog vi med delar av förbandet på olika platser i Sverige.
Övar ni också med liknande förband från andra länder?
Vi övar, framförallt vinter övar vi med andra förband från, det är ett hårt tryck på att komma över i Arvidsjaur från omvärlden, Europa inte minst, och få del av vinterutbildningen. Och inom ramen för den så är det, förekommer samövning.
För det jag kommer ihåg när jag själv var här, så när man satt i matsalen så kunde man ofta se att det var förband från andra länder som satt i olika uniformer och så, som var här på just vinterutbildningen. För det första, varför kommer de hit från andra länder och övar i Arvidsjaur?
Här i Arvidsjaur finns ju också Försvarsmaktens vinterenhet som hanterar väldigt mycket av det utländska utbytet. Och det finns ett stort tryck på att komma hit att öva. Övningsbetingelserna är jättebra på vintertid. Vi har ett stort övnings- och skjutfält. Vi har ändamålsenliga kaserner och byggnader för att både för att bedriva vinterutbildning men även ta emot gästande förband för den här typen av vinterutbildning. Och hanterar man vintern med allt vad det innebär, med kyla och bibehålla sitt välbefinnande och allt som kommer med ett kallt klimat, då hanterar man också ofta andra klimattyper liknande. Jag har själv genomfört ett antal insatser i ökenmiljö, och det finns många likheter med att uppträda i vinter och öken. Även om det låter som ett motsatsförhållande, så är principerna samma för att ta hand om sig själv.
Det där låter ju spännande. Om det är jättekallt här i Arvidsjaur, det kan vara liksom 30-35 minusgrader, vad kan det då vara för likheter mellan öken där det kan vara 35-40 grader varmt?
Just det här som jag sa, att klara av att ta hand om sig själv även när det är jobbigt. Att dricka, man måste dricka i öknen, man måste dricka på vintern. Att hålla efter sin utrustning, snö och sand har i många avseenden liknande egenskaper. Det kommer in överallt, det påverkar utrustning, det påverkar människor. För att nämna några, så det finns många likheter. Och hanterar man, min egen erfarenhet, att hanterar man Det ena så har i alla fall jag hanterat öknen i flera tillfällen på ett bra sätt.
Det här då att det kommer många andra förband från andra länder. Hur väl står sig arméns jägarbataljons vinterutbildning? För att jag kommer ihåg att befälen sa när jag var här att det här är ett av världens främsta ställen att genomföra vinterutbildningen på. Är det fortfarande så?
Ja, absolut. Vi har en vinterutbildning i absolut toppklass. Och det är just därför trycket också ökar på att komma hit från andra länder i Europa för att öva. Och naturligtvis har vi expertkompetensen borta på Försvarsmaktens vinternät som är bäst i Försvarsmakten på vintertjänst.
Och vi kommer prata mer i kommande avsnitt om det här med hur det är att verka i kalla miljöer och mycket snö längre fram. Så att lyssna även kommande veckor om ni vill veta mer om det. Men nu ska jag prata lite grann om en annan sak. Du har varit inne lite grann på dina egna erfarenheter här i internationella insatser. Vilken roll har ni här inom arméns jägarbataljon inom de här internationella insatserna?
Personal ur arméns jägarbataljon har deltagit i alla Försvarsmaktens insatser de senaste årtiondena. Och där löser vi en rad olika uppgifter som Försvarsmakten behöver.
De här kompetenserna man har som jägarsoldat, hur kan de bidra till det förband man är i när man är i andra länder?
Vi utbildar ju trygga, kompetenta och både fysiskt och psykiskt starka individer. Och det är egenskaper som alltid behövs i soldatyrket, oaktat om man är FN-soldat i Mali eller om man är jägarsoldat i Arvidsjaur. Så behövs de här kompetenserna. Och vi utbildar ju också väldigt duktiga soldater som är duktiga på sina eldhandvapen och som är duktiga på att hålla efter sin utrustning och jobba i lag. Och våra soldater har ofta väldigt lätt att gå in i ett annat lag och där bli skickliga lagspelare.
Är det ett krav att man ska genomföra internationella insatser när man är här eller är det frivilligt eller hur funkar det?
Alla anställda i Försvarsmakten omfattas av en anställningsskyldighet att genomföra internationell insats. Sen är det ju inte helt digitalt utan det är naturligtvis i dialog med individen. Men vi omfattas alla av en skyldighet att delta i internationella insatser.
Det har också funnits någonting som heter internationella jägarplutonen. Vad var det för någonting och vad gjorde den?
Internationella jägarplutonen var ett registerförband, alltså ett beredskapsförband som bestod av anställda soldater och officerare som hade en hög beredskap att kunna åka ut på både nationella och internationella insatser och skulle kunna bidra till en insats med ren jägarkompetens, det vill säga strid på djupet eller spaning, underrättelseinhämtning.
Och vi har varit inne lite grann på det här med att omvärldssituationen kanske ser mer osäker ut än på länge. Varför finns inte den här internationella jägarplutonen i så fall kvar?
Därför att idag har vi ju heltidsanställda soldater som fyller samma roll och som är gripbara direkt i och med att de har sin dagliga verksamhet här i Arvidsjaur och går till jobbet varje morgon. Så de finns tillgängliga omgående.
Trygghetspodden har ju i många avsnitt pratat om det här med brottsligheten. Och då har det framkommit från flera personer att nuvarande lagstiftning och de straff som utdöms inte fungerar, utan att de tvärtom kan vara statushöjande. Och samma personer säger att samhället behöver börja tänka nya banor när det gäller straffpåföljd utifrån det här. Och var och en som har gjort militärtjänst vet att det får en individ att mogna och att förståelsen för andra i form av till exempel samarbeten ökar som jag pratat om här. Så om det från politiskt håll skulle komma ett förslag på att ungdomar som döms för upprepad brottslighet skulle dömas till något annat än vad som finns nu, till exempel att de skulle genomföra en grundläggande utbildning här hos arméns jägarbataljon, och då självklart inte det här med vapen och strid utan enbart de personliga förmågorna och gruppförmågorna, och det i kombination med att psykologer och socionomer och liknande skulle arbeta parallellt med de här individerna. Och det här för att individerna på det sättet skulle dels tycker att det är så psykiskt och fysiskt krävande att de skulle bli avskräckta från att begå nya brott efteråt. Och dels utvecklas så mycket som individer att de inte vill begå nya brott. Skulle arméns jägarbataljon i så fall kunna genomföra en sån utbildning? Och vad krävs i så fall då?
Det var en lång och mångfacetterad fråga. Det blir ju både spekulativ och hypotetiskt, men ja, det hade vi kunnat göra. Och det skulle väl egentligen inte kräva kräva annat än att genomföra utbildning på samma sätt som nu, bortsett då från att det inte skulle vara stridsutbildning och vapentjänst etc. Men som sagt, det var spekulativt.
Utifrån ditt arbete här, du har ju träffat många soldater och genomgått mycket utbildningar. Vad tror du om en sån idé? Skulle det vara en bra idé?
Spekulativt, så om en sån utbildning skulle genomföras, så är jag tämligen övertygad om att de här individerna får med sig samma erfarenheter som övriga som har varit här får. Det vill säga att lära sig sätta laget före jaget, att kunna pusha sig själv längre, att prestera och där också bygga ett självförtroende, men återigen så spekulativt.
Det kanske också en lite spekulativ fråga, men Trygghetspodden träffar ju också ansvariga politiker löpande. Är det en bra idé att ta med sig den här frågan till dem och föreslå att de skulle göra en sån här förslag?
Det är ju inte mitt bord att svara på faktiskt. Utan är det så att våra folkvalda vill ha en sån utbildning, så då är det så. Men för mig att ha synpunkter på om och när och hur, det passar sig inte.
Vi ska ta ett par lyssnarfrågor som kommer från de som har gjort värnplikten här tidigare. Och första frågan kommer från en som heter Fredrik E. i Västerås, som låg här 2002-2003. Och han skriver så här: min fråga är hur man går tillväga om man önskar besöka K4-regimentet. Är det möjligt att utanför besökshelg komma in på regimentet? Jag tänker att man i god tid kontaktar K4 om närvaro och önskat besök. Saknar K4 och snart 20 år sedan sist. Kanske man kan planera en tur till Arvidsjaur, men då vore det optimalt med en rundtur. Hur ser den möjligheten ut?
Generellt och principiellt så är jag med sig bataljonen ett skyddsobjekt, vilket innebär att om man inte är behörig så äger man inte tillträde. Däremot försöker vi, om man är ute i god tid, försöker vi möjliggöra för före detta värnpliktiga anställda och få en rundtur. Idag är det svårt med covid-restriktioner och annat, men är man ute i god tid utan att lova någonting, men så försöker vi lösa det.
Så hoppet lever, Fredrik, du får ansöka i så fall. Nästa fråga kommer från Sammy som skriver så här: flera som har gjort lumpen på K4, som det nu heter då, alltså Arméns jägarbataljon, har även gjort imponerande resultat inom idrott. Vilka idrottsinsatser av för detta K4-ingar, eller AJBR då, tillhör de främsta, vet du det?
Oj, det var en bra fråga. Vi har ju haft tidigare soldater som har varit framgångsrika inom skidåkning, skidskytte, orientering och även delvis multisport. Sen i vilken nivå, om det är på VM-nivå och så vidare, det där måste jag säga pass. De kunskaperna besitter jag tyvärr inte.
Men som vi har pratat om, så är det alltså hårda fysiska och psykiska krav. Är det en fördel att ha en idrottsbakgrund om man ska söka sig hit?
Ja, absolut. Att vara i fysisk och psykisk bra form när man kommer hit, det är en förutsättning. Och har man dessutom kanske tävlat och är bekant med att leverera under press, så är det absolut en tillgång.
Vi ska avsluta med att prata lite grann om framtiden och utvecklingen framåt här. Hur tror du att jägarsoldaten, liksom jägarförbanden och deras uppgift, kommer att utvecklas framåt?
Jag tror att de här generella jägaruppgifterna, eller den här tidlösa jägartjänsten, den kommer att finnas kvar även i framtiden. Det kommer alltid att finnas behov av att människor fattar beslut långt fram och påverka motståndarna långt fram och på djupet. Så de tror jag, de är tidlösa, de har funnits sedan Gustav Vasas tid. Jag tror att de kommer finnas i framtiden också. Men naturligtvis måste vi hela tiden anpassa oss till teknikutveckling, taktikutveckling och så som framtidens konflikthärdar bedöms se ut helt enkelt.
En annan fråga för att reda ut det här snåriga, eller egentligen göra ännu snårigare, så är det ju så att det var K4, det var Arméns jägarbataljon, men nu talas det om att det ska bli K4 igen. Kan du först bara dra lite grann, vad är det som kan vara på gång här?
Det finns ett förslag att K4 ska återuppstå som regiment igen. Och här vill jag understryka att det politiska beslutet är ju inte fattat. Men det finns ett förslag från politiskt håll att K4 ska återuppstå som regiment igen. Och det, om beslutet tas, så innebär det att att arméns jägarbataljon växer till Norrlands dragonregiment K4 i Arvidsjaur igen.
Jag hoppas alla lyssnare hänger med nu på det här. Det är fram och tillbaka i många svängar. Men hur ser ni på det? Ser ni positivt på att det kommer att återuppstå som eget regiment, eller hur tänker ni?
Det är klart det är positivt, framförallt i ett försvarsmaktsperspektiv som helhet, där man nu för första gången på väldigt länge vill satsa på försvarsmakten. Det ska uppstå nya förband, nya förmågor och egentligen en expansion av krigsförband och förband som vi inte har sett på årtionden. Det är naturligtvis väldigt, väldigt positivt. Sen är det, blir det ett arbete som måste göras för att gå från en bataljon under I-19 till att bli ett eget regiment. Och det är inte gjort i en handvändning, utan det är flera års arbete bakom det.
Kommer det då att heta Norrlandsjägare igen, eller hur kommer det att se ut med det då?
Vi kommer de närmaste åren fortsatt att utbilda jägarsoldater. På sikt, i samma förslag som föreslår att K4 ska återuppstå, så pratar man också om Norrlands jägarbataljoner igen. Och då blir det kanske på sin plats att kalla det Norrlands jägare igen.
Så alla Norrlands jägare, nostalgiker, håll ut, fortsättning följer.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.